Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
En person som jag tycker är väldigt intressant och spännande, det är Therese Lindgren som vi ska lyssna på nu. Hon är en av Sveriges absolut största influencers. Hon har blivit vald till en av Sveriges mäktigaste personer som påverkar mest. Ja, hon är väldigt intressant. Och hur har hon byggt upp allt det här? Hur har hon byggt upp en så otroligt stark följarbas, otroligt stark engagemang? Det ska vi få reda på nu. Hon startade också In The Beauty för runt 5 år sedan och nu så har hon gått ut med att hon har sålt det. Hon har ett starkt intresse för djur som jag också har. Hon är jourhem till marsvin, hamstrar, hundar. Vi går in på influencers makt, hennes samhällsengagemang, fobier och panikångest. Självförtroende, självkänsla, prestation och även barnfrågan. Där hon har valt att hon helt enkelt inte vill ha barn. Mycket annat och detta i det här avsnittet. Hoppas ni gillar det med Therese Lindgren.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Mr. Miss Framgång själv, Therese Lindgren.
Tack, Alexander.
Du, superroligt att ha dig med. Vi träffas förut i podden. Och det är alltid, jag har ju läst din bok och du har 2 böcker har du ju. Och gör massa saker konstant hela tiden. Så jätteroligt att ha dig med.
Kul att få vara med tredje gången.
Tredje gången? Wow.
Hur länge har du haft podden?
Det är över 7 år.
Oj. Det är helt otroligt. Jag tycker det är jätteimponerande.
När började du med din YouTube? Var det 2000?
Nej, ja, 2000.
Nej, 2013 var det, va?
Ja, 13. Så det är många år det också. 9 år.
Det är 10 år nästa år.
Mm.
Det är så alltså YouTube, jag har stor respekt för det. Det är så mycket jobb.
Ja.
Det är planering på, jag vet också vilket jobb du gör med planering av alla avsnitt, sen är det klippningar och sen är det hitta på nya grejer och sen är det liksom tusentals videos som ska ut. Och det är så otroligt mycket jobb.
Ja, men det är också det absolut roligaste jag vet. Det är det verkligen. Så att det är inte jobbigt överhuvudtaget, utan jag är bara så glad över att jag får jobba med någonting som är så roligt.
Vad gjorde du i början då som du liksom har försökt bibehålla under alla dessa år?
Jag läste ju alla kommentarer. Och jag svarade på nästan alla kommentarer. Och all min lediga tid så satt jag och skrev med de få som började följa mig där i början. Och jag ville liksom veta allt från var de bodde och vad de brukade titta på YouTube och sånt där. Så att det var verkligen ett genuint intresse och nästan en vänskap som växte fram till en början. Och det går jag alltid tillbaka till när motivationen svajar.
Mm. Alltså att du svarar på kommentarer, du försöker gå till kåren, brukar läsa vad de skriver, fundera på vad de vill ha. Det är så mycket trender och det är så mycket algoritmer och det är så mycket saker man ska passa in på. Bara att tänka på allt man behöver göra. Och sen kommer någon annan som släpper en video varje dag och det är så här, och sen ska man hålla sig på toppen som du är. Då är det så här, och man ska hålla sig på toppen år efter år, efter video, efter liksom timme efter timme nästan. Det är ju bara så att det är sånt stresspåslag så att man får ångest över det bara.
Ja,
och du är ju också en prestationsmänniska. Du är ju ingen, du är ju inte en manjana människa som är så här, du råkade göra massa YouTube, så du är ju liksom strukturell i grunden och vet vad som krävs att man ska göra saker och vet hur hårt arbetet och sådär. Då är det ju en stor prestationsångest i allt.
Ja. Men hur gör du med prestationsångest?
Alltså jag får säga att jag har ju ett väldigt, det här är ju att köra podd så här sätt är väldigt tacksamt på det sättet att vi har så, genom att jag har olika gäster hela tiden så är det tacksamt för att komma på. Men jag vet ju när jag och Ida körde podden exempelvis så är det så här, vi vill göra ett nytt poddavsnitt varje gång. Och det är ju, det är betydligt liksom tuffare. Man vill ju komma med någonting nytt eller någonting fräscht eller någonting så här. Så att det är ju tacksamt, men... Ja, hur gör jag med prestation? Nej, men jag tror det är mycket som du säger. Alltså jag tycker det är väldigt, väldigt kul. Det jag gör tycker jag är väldigt, väldigt kul. Och sen är det mycket andra saker som jag inte alls tycker är kul. Som jag har varit med och startat upp. Som också har gått bra. Som jag säkert skulle gå ännu bättre om jag kanske involverar mig i det. Men jag orkar inte. Ta pensionerare exempelvis som jag har varit med och startat upp. Som har blivit ett jättestort bolag nu. Typ 70-80 anställda. Och som jag har varit med och startat upp och jobbat med 3 år. Men jag tyckte att det var så himla tråkigt. Med kapitalförvaltning, med att jämföra pensioner och med allt sånt. Så att jag är så här, jag har inte varit aktiv på kanske 4 år alls. Men ändå så är det något som jag kanske skulle tjäna ännu mer pengar på att vara aktiv där än att vara aktiv här. Men det här är det jag brinner för. Liksom.
Ja, och det är ju jätteviktigt. Herregud. Alltså att man gör det som man faktiskt brinner för och inte bara det som man tjänar mest pengar på.
Men till det, jag måste säga stort grattis till försäljningen av Indie Beauty.
Tack.
Och hur, berätta, hur känns allt det här? Din bebis som du kom in på att du saknade veganska bra produkter. Och sen så skapade du allt det här med dina följare. Och nu så har du sålt det. Berätta, kan du inte berätta från början av resan och lite grann hur det har varit tills nu?
Precis. 2015-2016 så blev jag först vegetarian och sen med tiden så blev jag till och med vegan. Och där i samband med att jag blev vegan så insåg jag också, för att vara vegan är ju mer än att bara äta en vegansk kost. Det innefattar ju också att man inte klär sig i kläder som är från djur till exempel, men också att man inte använder skönhetsprodukter som innehåller animalier. Och då 2017 så var det helt omöjligt att hitta produkter som inte innehöll ingredienser från djur. Och det var heller väldigt, och det var också väldigt få företag som ens kommunicerade vilka produkter som var veganska och inte. I ärlighetens namn så tror inte jag att alla företag visste ens direkt på rak arm vilka produkter i deras portfölj som var veganska. Så det kan också vara därför som man inte alltid fick svar när man mejlade till företag. Och samtidigt som jag blev vegan så var det också många av dem som följer mig som blev intresserade och som kände så här: men gud, ifall jag bara kan välja den mascaran istället för den mascaran. Den ena innehåller någonting från ett djur och den andra innehåller något som inte är från ett djur. Det är så det är så lätt då att bara välja den andra mascaran ifall jag hade fått veta vilken som var vegansk. Så det, utav det behovet och den efterfrågan så växte Indie Beauty fram, och då startade jag det med ett företag som heter CCS Healthcare, som jag hade varit och besökt flera gånger uppe i Borlänge och som jag också hade gjort samarbeten med. Och det var 2016 som vi inledde vår diskussion, och sen 2017 så startade vi Indie Beauty, och sen dess så är jag jättestolt över vår resa. Vi började med att ta fram hudvård, och sen med tidens gång så blev det också kosmetika och hårvård och kroppsvård. Och jag är jättestolt över att vi på något sätt satte vegansk skönhetsvård på kartan, och att det idag är snarare en hygienfaktor att företag på sina hemsidor berättar vilka produkter som är veganska, och de allra flesta företag som startas idag har veganska produkter i sin produktportfölj. Och jag vågar säga att Indie Beauty spelade en ganska stor roll i den leken. Mycket tack vare de som följer mig, som i sin tur har frågat nystartade företag, vilka av de här produkterna är veganska? Är den här ögonskuggspaletten vegansk? Så jag är jättestolt över det, men
ja, det känns ju verkligen som att ni var det första kommersiella, alltså stora brandet som verkligen tryckte på den grejen. Medan nu är det nästan en, som du säger, en självklarhet för bolagen att de måste ha det, och det är hur många bolag som helst som marknadsför sig som det.
Mm.
Marknadsför den här serien.
Det är jättehäftigt.
Ja, och berätta sen, hur har det gått?
Det gick jättebra, det gick verkligen över förväntan. Jag hade aldrig kunnat förväntat mig att Indie Beauty skulle gå så bra som det gjorde. Och framförallt att vi gjorde sånt avtryck när det kommer till just veganska produkter. Och ta ett sånt typ av ansvar. Men efter 5 år så kände jag att jag var klar. Faktiskt, jag pratade med de som följer mig. Jag hade en livestream bara på Instagram häromdagen. Och då beskrev det lite som när man har jobbat på en arbetsplats i 6 år. Efter 6 år så kan det bara kännas som att så här, det är kul, det går bra, men det är dags att röra på sig. Och när man stänger en dörr så öppnas en annan, och jag vill hellre frigöra tid för annat.
Mm. Och har du liksom kritat på papprena vid försäljningarna? Allt sånt är klart?
Ja.
Liksom.
Ja.
Hur var det då? Att skriva på pappret att ändå den här bebisen som du har varit med och skapat, att du bara så här, nu säljer jag den. Var det blandade känslor eller var det...
Ja, verkligen bitterljuft. Det var häftigt att signa på pappret och liksom förmedla vidare bolaget, och att det kommer växa förhoppningsvis vidare och ha sitt fortsatta liv. Det känns jättestort, men också typ så här, sorgligt att säga adjö till en bebis.
Kommer du fortsätta jobba med det?
Ja, jag kommer jobba med Indie Beauty under en övergångsperiod. Så i alla fall året ut. Och sen så får vi se hur det fortsätter.
Ja. Och vad händer sen då? Vad har du för... Liksom, har du några nya projekt? Några tankar på vad du skulle involvera dig mer i? Eller vad händer liksom?
Det som jag har känt länge är att... Eller ju äldre jag blir... Jag var ju liksom... 9 år yngre när jag startade min YouTube-kanal. Idag är jag 35. Och under de här 9 åren så... Dels så är det ju viktigt att jag försöker att göra content i mina sociala medier som de som följer mig faktiskt är intresserade av att se. Men också att jag stay true to myself och att jag gör sånt som jag är engagerad i och som jag verkligen brinner för. För att annars så syns det igenom när jag inte gör någonting som jag själv tycker är särskilt roligt. Och under de här 9 åren så har mitt samhällsengagemang verkligen vuxit. Det började med att jag pratade om psykisk ohälsa, men inte för att jag liksom förstod vidden av problemet, utan jag berättade ju bara om mina egna upplevelser där för 10 år sedan. Men i takt med att jag har förstått vilket stort problem det är och hur många det är som är drabbade och vilken tabu som det åtminstone har varit, men i viss grad fortfarande är, så pratar jag gärna om psykisk ohälsa och sådana tabubelagda sjukdomar eller tillstånd. Jag har ju också ett stort djurintresse, obviously, och är vegan och vill gärna driva de frågorna. Och nu i år när jag har fått göra den här serien Therese och valet, när jag intervjuat partiledarna, så har jag också insett att det finns många samhällsfrågor som intresserar de som följer mig, men som också intresserar mig mycket. Så att jag hoppas att jag framöver bara får fortsätta och typ doppa tån i det vattnet. För att jag har inte riktigt varit... Jag har ju dels varit inne på de frågorna eftersom att jag har ju tidigare gjort livestreams med statsministern och försvarsmakten och jag har pratat psykisk ohälsa och så. Men jag skulle vilja liksom utforska det ännu mer och se vart det kan leda och förhoppningsvis se om det finns något intresse från de som följer mig att se mig prata ännu mer om sådana frågor.
Spännande. Du, berätta vilka frågor har intresserat dig när du intervjuar partiledarna.
Jämställdhet, klimat, psykisk ohälsa och djuret.
Men du, till djurfrågan då. Vad har du ställt för frågor till dem? Och har du fått bra svar?
Dels så har jag ju frågat partierna. Hela intervjuerna såg ut som så att jag bad dem att förbereda 3 konkreta förslag på förändringar som de skulle vilja göra inom de här olika områdena, varav djurrätt eller djurskydd är ett område. Så att jag bad alla partier om så här, hur skulle ni vilja förbättra djurskyddet i Sverige ifall ni fick större inflytande eller till och med vann valet. Och då har alla berättat om olika saker. Sen så har jag också frågat hur de olika partierna ställer sig i pälsdjurs- eller djurfarmningen, pälsdjursuppfödningsfrågan. Och det har varit blandad kompott. De har svarat lite olika.
Och till den här liksom djurbiten. Du har ju också, du är ju jourhem. Och har haft det att vara ett marsvin hemma hos dig, eller hur? Hamstrar.
Ja. Ja.
Berätta vilka djur. Och vad menas med att man är jourhem till djur?
Det finns olika organisationer som hjälper till att omplacera djur. Till exempel djur som kommer från länsstyrelsen, som är vanvårdsärenden. Men också djur som bara behöver omplacering för att familjeförhållanden har förändrats. Och en sån organisation heter Smådjurschansen och den organisationen hjälper jag som volontär. Och det betyder att jag då är ett jourhem och tar hand om hemlösa djur som antingen är vanvårdade eller som kommer från en familj som inte kunde ha kvar dem längre. Och jag har haft de flesta djur, jag har haft i alla fall alla smådjur, så här kaniner, marsvin och chinchillor och råttor och sådär. Men också, jag tror jag har haft 7 eller 8 stycken hundar också.
Jaha! Wow.
Och det är jätteroligt. Det är väldigt, väldigt... Alltså det ger en väldigt mycket. Det måste ju du också känna nu när du har adopterat en hund. Ja. Det ger ju jättemycket alltså att man gör en god gärning för ett djur som inte har en självklar framtid.
Ja, det är ju så här att man... Att det liksom är ett liv. Man har möjlighet att förbättra.
Mm.
Ett liv. Och så vi har ju en blandning på en Jack Russell och Chihuahua som heter Doris. Det var inte alls meningen att vi skulle ha en hund. Men det blir ju inte alltid så som man tänker. Och då så var det en kompis till mig som hade varit på Lidl och handlat. Och då var det en liten resväska. Så här, som det bara pep på. Någon så här riktigt sliten väska liksom. Så låg där mitt på parkeringen. Som du bara pep från. Och han bara, vad är det här för någonting? Och bara öppnar den. Och sen var den här lilla, du såg ju henne i början lite grann. Mm. Den här lilla hunden var där i. Du vet, så här, jättevarmt ute. Den hade inte klarat sig många timmar i den där. Och sen bara instängd i en resväska. Här i Spanien är de också riktigt vidriga mot djur. Alltså de har ju så här en helt annan tänk kring djurspanjorerna än vad man har i Sverige. Men då kom den hem och sen så var jag hemma hos honom på lunch och då så visade han mig den här. Då kom Doris då så här och ja, och sen bara så. Alltså är han här nu, vart här några månader. Och så här, och du har haft allt möjligt. Berätta någon story om något djur du har haft hemma som du tyckte var jobbig eller märklig.
När man är jourhem så är det ju lite olika villkor beroende på vilken organisation man är jourhem genom. Men en gång så hade jag till exempel en hund som bodde hos mig i 8 månader. Och 8 månader är ju väldigt lång tid. Då blir det ju verkligen en familjemedlem. Och då var det väldigt jobbigt när den hunden flyttade efter 8 månader. Så jag har dels varit med om några sådana djur som har varit jättetuffa att skiljas från. Vid ett annat tillfälle så tog jag emot en kanin som var... Den hade rymt och sprang lös och hade levt i skogen i ett halvår eller hur det nu var. Och den började helt plötsligt föda bebisar. Och jag visste inte att den var gravid. Och bebisarna var döda.
Just det. Ah.
Och det var också, alltså det var jätte läskigt för att de där bebisarna fastnade in i magen och kom inte ut, så att vi var tvungna att åka till veterinären och sådär. Så att det har varit läskigt och det har varit jobbigt och det har varit tufft, men det är alltid värt det. Men kan inte du berätta i podden om att du har besökt sånt här hundkälter nere i Spanien?
Ja.
Det är ju jättespännande. Det skulle jag så gärna vilja besöka.
Ja, det var ju... Alltså jag började gråta när jag var där. Det var inte alls
meningen. Gjorde du?
Nej, men alltså det var så... Eller jag fick verkligen hålla mig för att inte göra det. För att det var så... Jo, men så här. När vi åkte till AAA, som det heter, så tog jag med Elvis och Doris. Då kom jag dit och då så började det med sig. Jag bara, det var märkligt där. Alltså först är det ju så här, det är så varmt. Det är uppe i bergen. Alltså att det är så varmt så att det är så här... Nej, men det är så otroligt varmt. Man kan knappt gå ute för att det bara steker. Och sen är det sån här liksom, sand där uppe. Och så här gamla... Men det går typ inte att det växer någonting där för att det är så varmt där uppe i bergen. Liksom. Det ser ut som en typ nästan en någon typ av savann. Men i alla fall, så där är AAA. Det är alltså det största stället här i Marbella, där det kommer men katter och hundar framförallt. Och då så märkte jag så här, att det var bara skjul. Det såg ut som att jag kom till en korpstad. Och då var jag så här, gud vad det såg liksom extremt liksom taskiga förhållanden ut. Vi har byggt så här med så här men så här, som man skulle åka någonstans och se en riktig korpstad. Men sen, där ligger någon plast och där var det något annat. Och där var någon grönt hönsnät som var runt ett gäng. Och då kom vi in dit och då var det ju hundar i massa sådana här egengjorda burar. Kunde vara liksom 4-5 stycken på kanske någon kvadratmeter bara. Att de satt i. Och då är det kokhett. Det är inte så att de här är conditioned direkt. Och det var så här, det var 500 hundar och runt 450 katter som var där uppe. Alltså förstår du, närmare 1000 djur i burar som, du kan tänka liksom hönsburar, men snäppet större. Men alltså det var så mycket djur och det var någon som hade, och tänk bara att de här gör det här på volontärarbete, de som var där. Så de tycker det är förskräckligt. Och jag gick där med Doris i handen och Elvis. Och det var hundar som skällde, det var hundar som ylade, det var hundar som skrek. Det var så här, katter som gormade. Det var så här, okej, okay, här. Och allt drivs på volontärarbete. Och Doris då, hon kom först till AAA. Hon registrerades där som hemlös. Så att hon skulle vara där, men sen hade min kompis hemma henne så länge. Och sen var ju jag där på lunchen och tog henne. Så att hon hamnade aldrig där. Men att ett liv ens ska behöva vara där. Och sen när vi gick runt där liksom, så var det så här, du vet, någon hund hade inte ett öga och bara var helt utgröpt. Och någon annan kunde inte gå. Någon annan hade fått någon så här skabb över hela kroppen, men de har inte råd att skicka den. De har inte, liksom, tänk att ta hand om 1000 djur. De har inte råd att lösa det. Och de hade inte tillräckligt mycket pengar så att de skulle kunna bygga ut ännu fler burar. Så att de är tvungna att trycka in så många. Och de är så att de vill göra mera. Men de har inte pengar, de har inte resurser, de har inte folk som jobbar. Och här i Spanien som sagt, folk beter sig som skit mot djur. Alltså det kom precis en lag hit i Spanien att man måste behandla djur som en familjemedlem. Bara för att folk är så här... Alltså du kan inte låta den bara sova ute och stå som ett securitaslarm och bara stå och skälla på allt hela tiden. Och sen slänger ut någon mat någon gång liksom och bara har den som ett förlängt securitas. Alltså folk behandlar dem, slår dem, sparkar på dem. Det är väldigt så här tuff jargong. Och så, bara så här att de bara lägger den i en väska. Alltså, riktigt så är det inte i Sverige på det sättet. Men här hör man och sånt konstant hela tiden. Det var en kompis till mig som hittade... Jag tror 3 stycken valpar i en påse i soporna som levde. Och sådana historier hör hela tiden. Det är ett helt annat...
Usch.
Helt annan kultur kopplat till just värdet på det. Liksom, så här. Och det är de där 3 valparna, om man hittar dem, de är inte döda, då kommer de till AAA.
Och då fattar du hur mycket djur som kommer varje dag dit. Alltså. Mm. Det är så mycket djur. Och då så var det var väldigt tufft att se. För då var de så här... Du vet, du får också en känsla, Therese. Du vet, man vill göra mera. Men man känner sig stressad då, att man inte så här... Sådär. Så, ja. Det var väldigt speciellt alltså. Det var så mycket tuffare än vad jag trodde. Och sen har de en gång... Varje vecka har de en grej som heter typ så här... 10 minutes walk. Eller något sånt där. För att de får gå ut en gång per vecka, typ 10 minuter.
Nej, men Gud.
Då kommer, varje lördag kommer volontärerna. De instängda burarna resten av veckan. Då kommer de här volontärerna varje lördag och går ut. Men tänk 1000 djur att gå ut med. Mm. Och då går de en liten runda på någon jävla torr sandplätt. Som de får gå upp med så här, typ 10 minuter. The 10 minutes walk kallar de den. Och de gör sitt bästa. Förstår du?
Mm.
Ja.
Nej, alltså det är så mörkt och jag kan tänka mig att problemet är så stort, alltså låter det som det på dig, att det är så stort utbrett, man vet knappt vart man ska börja. Hur får man liksom bukt på ett sånt problem? Det handlar väl om att till att börja med ändra djurs status i hela samhället, och hur gör man det?
Mm. Men jag tänkte i alla fall en sak i alla fall, och det är jättekul att du tar upp det här, Therese, för att jag satt och pratade med hon som var president där i alla fall, och då sa hon så här, nej, men vi har så, för jag frågade vem är som liksom ansvarar för allt och bestämmer här, och sen satt jag och pratade med henne och hon var också väldigt frustrerad, men så här, driven, hon tillägnade sitt liv till det här, till det absoluta liksom minimumlön. Alla som jobbar där är ju volontärer eller går på det absoluta minimum, så att hon brinner ju för det här och så. Så då tänkte jag så här att nej, men jag skänker 100 000, eller Framgångspodden skänker det. Så att, kan man bygga upp lite mer sådana här skjul och allt möjligt. Det finns så mycket saker att göra där. Men bygga upp, jag tror att det kommer göra en skillnad i alla fall för ett gäng individer där. Och alla ni också som lyssnar på det här, jag lägger en länk här i poddbeskrivningen. Så att om ni skulle vilja skänka några kronor, 10 kronor, 100 kronor, 500 kronor eller vad det nu än är, så kommer allting gå direkt dit. Och vi kommer också, jag lägger upp bild med henne och informerar mer om det här sen, men jag kommer i alla fall att, ja, man får göra det man kan.
Bra, fan vad stort.
Men du, jag tänkte så här att vi går in på en sak som jag har tänkt lite grann så här på. Och det är så här, hur... Du skrev ju en bok 2016 som går så här. Och du och jag har träffats precis efter det där också, i samband med boken också. Så här, ibland mår jag inte så bra. Och då hade du ett gäng saker som du hade på... Även saker som du tyckte var tuffa och mådde dåligt över. Är det många av dem som du mår dåligt över fortfarande idag? Eller är det nya saker? Eller hur har ditt arbete gått med måendet?
Åh gud, nu minns jag inte riktigt vad jag sa då. Men idag så mår jag väldigt... Alltså jag har aldrig mått så här bra i hela mitt liv som jag mår just nu. Och märker inte av någon typ av ångest. Och inte haft någon depression på många år. Och har inga panikattacker överhuvudtaget. Så att... Just nu så begränsas jag inte mycket överhuvudtaget utav min psykiska ohälsa, mer än att jag inte har kommit igång och börjat testa och flyga flygplan ännu. Jag har ju inte flugit flygplan sedan 2011. Inte för att jag är flygrädd, för att jag är inte duggrädd för att krascha. Det är inte det, utan jag känner mig så klaustrofobisk i ett flygplan. Och just från ett flygplan, där kan jag ju liksom inte fly ifrån, så att... Det har jag inte gjort. Men så har jag pratat med så många nu som har testat att börja
private
med...
Private jet?
Nej, exakt.
Och det funkar skitbra. Det kostar bara 300 000 per gång. Så private jet ska börja testa, jag och Anders.
Nej, åker. Nej. Sån här flygsimulator. Att man testar först typ sån och gör som lite så här KBT och testar flygsimulator först.
Men då måste du ha Bosse på 125 kilo med en snus i munnen. Måste du ha bredvid dig i flygsimulatorn också. Så att du får samma känsla som trycker ihop det från båda håll när du sitter mitt i.
Nej!
Bosse och Maria. Och så får du sitta emellan dem. Så får du träna på klaustrofobiska känslan.
Är det så när du åker till Marbella?
I alla fall när jag flyger i Ryanair. Då finns det ett gäng. Fast då är det väldigt mycket sån här svensexor. Så då kan man få hockey, eller du vet så här, inte bara. Det är Bosse, det är Benke, det är Tommy och det är Stefan. Och alla de sitter och dyngraka och luktar apa. Och de sitter bredvid.
Nej, det hade jag inte klarat.
Men vad är det som är det jobbiga känslan då? Om du tänker på att du ska flyga nu, vad är det som gör att du typ mår illa?
Nej, men det är det, Alex. Jag känner inte att det känns jobbigt. Det känns inte jobbigt. Så det är därför jag tror fan jag är redo. Jag tror verkligen jag är redo. För att jag förstår inte varför jag skulle få panikångest av att sitta i ett flygplan. Och även om jag får det, då får jag väl få en panikattack. Jag kommer inte dö.
Men vad är det jobbigaste då? Är det att du sitter mellan två människor som du inte vet vilka det är? Och de typ nuddar dig? Är det det som skrämmer?
Nej, utan jag är bara rädd att jag skulle få en panikångestattack. Och den där panikångestattacken, den kommer från stress bara. Att det skulle vara en stressig situation med någon som sitter och skriker samtidigt som det är trångt och det kanske är varmt. Och det känns jobbigt med att jag inte kan ta mig därifrån ifall jag börjar tänka på det. Och om det dessutom är köet i toaletten så att man inte kan gå dit hur man vill. Och många liksom små faktorer som lägger sig på hög typ.
Ja.
Men Bosse stör mig inte så mycket. Jag tror inte att det är det som kommer utlösa attacken.
Okej. Är det några andra saker som du tycker är jobbigt? Men typ gå på restaurang, har du gjort det någonting?
Ja, tycker jag inte ett dugg jobbigt. Jag tycker bara att det är tråkigt. Jag tror jag har kommit fram till mycket att jag tror att det är därför som jag mår bättre nu än vad jag någonsin har gjort. För att jag har kommit fram till att många saker som jag tidigare har försökt tvinga mig till har jag slutat tvinga mig till för att jag tycker inte att det är kul. Jag hatar att sitta på en restaurang. Jag vill bara äta och gå. Jag kan liksom inte sitta i lugn och ro där och prata.
Men du tycker det är allmänt tråkigt. Det beror inte på sällskapet du är med. Du har inte funderat på det kanske?
Jag har framförallt väldigt svårt att sortera ljud. Så att ifall jag sitter och äter med dig så hör jag liksom din röst är lika hög som samtalet bordet bredvid. Och jag hör samtidigt dörren som smälls igen. Och så är det en motorcykel som kör förbi utanför. Och så är det någon som tappar en meny. Och det är bara så mycket ljud som jag inte kan filtrera bort. Allting låter lika högt. Så det är bara jobbigt att vara på en restaurang.
Men vad, vet vad det är? För du har ändå varit... Alltså en gång i tiden var ju du en riktig festtjej. Varit ute och festa mycket. Det måste ju vara ännu värre än att sitta på restaurang, tänker jag.
Mm. Jag drack mycket alkohol då. Jag tror att det hjälpte. Tips.
Okej. Ja, så utöver de här lite restaurang, men det är bara pisstråkigt. Är det något annat du känner liksom ångest för nu? Som det är så att det här gör jag inte bara.
Nej.
Är det något du kommer på är tråkigt då? Som det är så att det här kommer jag sluta med. Therese 2.0 gör inte det här längre. Utsätter mig inte för den här tråkiga situationen.
Jag har inte så mycket vänner. För jag tycker inte det är så himla kul. Vad säger jag så? Det räcker med liksom med några få. Tidigare så hade jag en dröm om att jag skulle ha liksom ett stort tjejgäng. Och att jag ville ha ett väldigt stort, rikt socialt liv. Jag har många bekanta, men jag har väldigt få vänner. Och det är för att jag inte tycker att det är så himla kul att umgås med dem.
Nej. De är inte så bra vänner, kanske. Du kanske bara dåliga vänner.
Nej,
om man vill bli din
vän,
om man kan tillföra något i ditt liv, kan man skriva till dig då? Eller? Komma upp på en kaffe? Och...
Nej, men jag vet inte. Jag är inte så mycket för... Alltså jag tror att jag har insett bara att så här, jag trivs verkligen väldigt bra i mitt eget sällskap. Och jag älskar att träffa folk i en timme, men inte liksom att hänga i 5 timmar.
Vilka är dina vänner?
Ja, jag har en skulle jag säga som är en nära vän och hon heter Lisette.
Mm. Och vad är ni? Spelar ni bingolott ihop eller promenader eller gillar ni djur? Och...
Vi ses inte så ofta.
Så en nära vän som du aldrig träffar. Skönt ändå.
Ja.
Problemfri relation.
Nej, vi...
Är hon en avatar på nätet? Ja. Sista fråga bara. Den här Lisette, om vi ska helt öppna, finns hon på riktigt?
Ja.
Ja. Ja, okej. Okay. Ja, men okej. Men vad gör ni för något? Vad gillar du att göra med dina vänner? Eller med Lisette?
Nej, jag tycker man pratar. Gillar att prata. Men gärna göra något samtidigt. Kanske äta eller så. Mm.
Mm. Men du och Anders i alla fall, ni, det känns ju som att ni är liksom the one. Och ni har en jättefin relation. Och ni har kul ihop, känns det också.
Ja, verkligen. Vi har varit tillsammans väldigt länge. Vi blev tillsammans 2010. Och sen så gjorde vi slut i ett år. Men sen hittade vi tillbaka till varandra. Så att vi har varit tillsammans i många år. Vi känner varandra väldigt, väldigt bra.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men har du något önskemål eller att du liksom ska komma till något läge? Ser du dig själv gammal med dina liksom, kompisar och att ni ska åka på någon tjejresa ihop eller att ni ska...
Ja, men det gör jag. Jag tänker väldigt mycket på hur det ska bli när jag blir äldre. Dels för att jag ju inte har några planer på att skaffa barn. Jag är 35 och då till en början när jag liksom började fundera över så här, varför kommer aldrig den här längtan efter att skaffa barn? Vad är det för fel? Och okej, vad gör jag då resten av livet ifall jag väljer att inte skaffa barn? Vem tar hand om mig när jag är gammal? Och vad skulle hända ifall Anders lämnar mig när jag är 70 år? Kan man träffa en ny då om jag har turen att leva liksom tills jag är så gammal? Och så. Jag har tänkt väldigt mycket på det där och... Och också pratat med väldigt många kvinnor som är barnfria, alltså frivilligt barnfria. Och verkligen insett att jag tror att dels så har jag väldigt mycket, jag litar väldigt mycket på att jag tycker mycket om att umgås med mig själv och mitt eget sällskap och så. Men också så förstår jag att vänner kommer spela en ännu större roll i framtiden när man jobbar mindre.
Mm.
Idag så träffar ju jag väldigt mycket människor via jobbet. Så att jag får ju mycket social interaktion och jag bor ju också i Stockholm. Men skulle jag välja att flytta utanför stan och om jag skulle jobba mindre, ja, men då måste jag nog, då tror jag att jag kommer få ett annat sug efter att ha mer privata relationer.
Ja, men det blir ju lite så också. För du går ju på mycket möten och samarbeten och har... saker konstant hela tiden, intervjua folk och allt möjligt. Mm. Då blir det ju lite så här att när man väl har sin egna tid sen, då är det så här, så jag har verkligen känt, då vill man inte göra någonting. Man vill inte gå på någon, man vill inte gå på någon middag, man vill inte gå på någon jäkla AV. Alltså noll bara. Då vill man hellre sitta med sin katt och klappa den eller sitta och pussa på ett marsvin liksom och bara kolla på en serie.
Ja, exakt. Ja, jag är väldigt imponerad av de personerna som faktiskt orkar sätta sig efter en arbetsdag med vänner och på en AV eller middag. Ja. Jag förstår inte hur det går ihop.
Hur är Anders då?
Nej, men han är ganska lik mig faktiskt. Jag tror att han har definitivt
han är
ett
också
större social.
Han är ju supersocial i grunden.
Ja, alltså han har ett mycket större socialt behov. Men uppskattar nog också ganska mycket egen tid. Så.
Ja, men intressant. Vad har du kommit på för saker då? För att välja att vara så här barnfri, det gör ju också att man får ju extremt mycket tid till massor av annat. Vad för saker har du funderat på att fylla den här tiden med då?
Och vad har samma din... som jag gör idag, tror jag.
Ja. Men är det någonting som du, när du har pratat med andra personer som också har valt det, är något som ni har känt så här, fan vad skönt att slippa det här, eller gud vad skönt att lägga mer tid på det här?
Nej, inte riktigt så. Det är flera kvinnor som har pratat mycket. Till exempel så pratade jag med Tina Turner som är kartläsare.
Och hon har varit med verkligen... i podden förut också.
Mm, hon har ju verkligen dedikerat stor del av sitt liv till hennes karriär. Och det finns ju en del kvinnor som har valt den vägen, men också många kvinnor som bara så här, gör samma sak som jag. Alltså man gör på sin fritid. Man jobbar och man umgås med sin partner eller med sig själv.
Mm. Har du fått mycket så här... Känner du att många undrar mycket om det här? Är det många som skriver till dig på meddelande om det och frågar om det och frågar dina tankar kring allt det här?
Ja, det är det verkligen. Framförallt så är det många... Många mammor som hör av sig som... Jag vet att de bara vill väl. Men det är många som är oroliga för att jag kommer att ångra mig ifall jag inte skaffar barn. Och som utav den anledningen tycker att jag ändå ska överväga att skaffa barn och sådär. Och också många som undrar hur Anders ställer sig till det och sådär. Så att det finns absolut en nyfikenhet. Och det finns också en ganska stor... Alltså det finns en väldigt stark norm om att man ska skaffa barn, och att gör man det inte så är det nog så här, men du tycker verkligen inte om barn, är det det som är anledningen, eller kan du inte skaffa barn? Och när jag bara försöker förklara så här, nej men gud, vet du, jag är bara inte sugen.
Nej.
Men jag tycker om barn. Alltså jag tycker ju om barn, jag har ingenting emot barn, men jag bara, nej, jag har aldrig känt mig sugen. Och det är nästa, då är det många som vill ställa många följdfrågor, men vadå, vad menar du? Jo, men... Vadå, har du aldrig känt? Vill du inte se ditt barn ta sina första steg? Blir du inte avundsjuk när andra skaffar barn? Nej. Nej.
Men berätta, vad är du minst sugen på? Är det de icke-sovande nätterna där du blir väckt 5-6 gånger i timmen? Eller är det att du måste släppa runt på ett barn som inte kan gå, som kräks på dig och du får jätteont i ryggen? Eller... Är det skriken som gör att du får tinnitus? Berätta, vad är det som du inte är sugen på?
Är det så? Ja, barn.
Absolut, så är det. Ja, men berätta då, Therese. Vad är det som du känner då? När du tänker på det här?
Jag tror att jag helt ogenerat bara tycker om mitt liv för mycket för att jag ska vilja förändra det mer. Jag känner mig inte sugen på mer ansvar. Jag känner bara inget sug. Jag vet inte hur mer jag ska beskriva det.
Nej.
Och jag vet också att du har nämnt familjehem. Du har en historia utav familjehem, eller hur, erfarenheter därifrån. Och jag tänker så här, att om jag någon gång längre fram i livet skulle känna en enorm barnlängtan, eller för att jag är ju en väldigt omhändertagande person och jag är helt övertygad om att jag skulle bli en bra mamma. Så tänker jag att det kanske finns andra barn som på något sätt behöver en extra förälder. En plats där jag kanske skulle kunna göra nytta. Så att det finns ju ändå lösningar. Jag tänker att även om jag stänger dörren för biologiska barn så behöver inte det stänga dörren för barn överhuvudtaget.
Verkligen. Det är helt rätt, Therese. Det finns ju... Och jag tror också att... Det är ju en tanke också som har varit, ska man adoptera? Ska man vara familjehem till någon som har haft det jättetufft? Och jag är helt övertygad om att det här barnet, den här individen, den här personen som kommer till en, och man kan vara en del av dens liv, det kommer man älska lika mycket som om det vore ens biologiska. Alltså du älskar ju djur, och det är inte ens biologiska djur. Så att... Bra jämförelse.
Du säger så knäppa grejer ibland. Biologiska djur.
Jag tänkte fråga dig en fråga. Om du ligger på din dödsbädd och sen får du 3 stycken vänner som kommer till dig.
Åh nej.
Ja. Och den ena vännen, det är ditt självförtroende. Den andra vännen är din självkänsla. Och den tredje vännen är dina prestationer. Vad tror du de här tre vännerna skulle säga till dig då?
Alltså, det är en jättedjup fråga.
Men du är en djup person, Therese.
Ja, det kom från ingenstans.
Vad skulle ditt självförtroende, din självkänsla och dina prestationer, vad skulle de här tre vännerna säga till dig på din dödsbädd?
Jag har en väldigt bra själv... Alltså jag har ett bra självförtroende. På så sätt att jag tror ju helt naivt att jag kan lära mig typ allting. Och att hade jag inte varit influencer så hade jag nog varit veterinär. Eller jag hade nog varit... Alltså så här, det är en väldigt bra egenskap att jag är så pass naiv. För jag tror verkligen att jag kan lära mig och fixa allting. Men det där självförtroende, ja, det är bra att ha ibland. Men jag tror framförallt... Alltså vadå? Vad skulle jag säga till den där självförtroendet? Eller skulle självförtroendet säga något till mig, menar du?
Ja, den säger till dig. Den säger någonting till dig. Den säger lite grann... Om du är 100 år och ligger där. Ja. Då är den har varit med dig 100 år. Ja. Då berättar den lite grann hur de här 100 åren har varit. Och hur du har behandlat den. Eller hur den tycker det var dåligt. Vad som är bra. Vad har du gjort bra? Vad har du gjort dåligt? Hur har den känt sig? Och lite sådär. Hade den varit nöjd med sitt liv? Självförtroendet?
Ja, men jag tror att mitt självförtroende hade varit nöjd med sitt liv. För att självförtroendet har bidragit till att jag har vågat testa mycket saker. Och slänga mig ut för att jag alltid har litat på att... Ja, men så här, som sagt, naivt nog bara, men jag löser det. Alltså jag vet att jag löser det för jag kan allting. Och det är tack vare självförtroendet. Så jag tror att självförtroendet har haft ett väldigt bra liv. Jag tror att självkänslan däremot hade känt sig lite... så här, till intet jord nästa. Jag tror att självkänslan hade känt sig... Jag har inte alltid haft så himla bra självkänsla för att jag har lagt mycket av mitt värde i mina prestationer. Så de där två kanske hade stått där vid dödsbädden och liksom inte varit kompisar med varann. För att den ena har lite tagit ut den andra. Och jag tror att det kommer från att jag... När jag var barn så hade jag väldigt lätt för mig i skolan till exempel. Lärde mig allting väldigt fort och alltid varit duktig på allting i skolan och sådär. Och jag tror att därför så blev det ofta så att jag fick komplimanger. För att jag, eller så här, åh vad duktig Therese som lärde sig läsa innan hon började skolan. Åh vad duktig Therese som har högsta betyg på alla matematikprov. Och Therese är så duktig så hon får lära de andra i klassen. Alltså, och då blev det att jag fick mycket... Jag fick höra att jag var duktig för att jag gjorde bra saker snarare än vad snällt utav Therese som hjälper andra elever. Och då till exempel under perioder när jag har varit sjukskriven, när jag inte har kunnat prestera, så har direkt jag insett att min självkänsla inte är så himla bra, utan att jag förlitar mig mycket på mina prestationer. Och det ställer ju till det mycket. Till exempel i mitt yrke som jag har nu som influencer så märker jag ju direkt av när mina videovisningar går ner eller om jag har en period där jag till och med börjar förlora följare på Instagram någon månad. Då påverkar det liksom min självkänsla. Jag har ganska svårt att distansera mig från det och bara tänka så här, ja, men det var 1000 människor som inte längre ville se mina reklamsamarbeten. Men jag kan liksom inte tänka så. Utan däremot, jag tänker liksom att jag måste ändra på mig för att få tillbaka de här 1000 personerna.
Men du, berätta lite grann. Prata lite om influencers och liksom influencers makt, samhällsansvar. Nu kom det ju en grej i Finland också, att man ser bland annat så här influencers som en samhällsviktig funktion. Och så här, det är ju opinionsbildare nu som har ett makt, som har ett ansvar, och du är ju en av de i Sverige som har varit med liksom längst och störst under hela den här resan. Berätta lite tankar kring det här.
Jag tänker att influencers har en stor möjlighet att påverka. Dels möjlighet att påverka de som man, alltså ens följare såklart, genom vad man säger på gott och ont. Vissa väljer att använda den makten till att kränga saker. Man kan också använda den till att sprida information, starta insamlingar som du gör nu till exempel, så att man kan ju använda den makten eller påverkansmöjligheten på många olika sätt. Men man kan ju också använda den makten till informationsspridning, eller alltså sin kanal till informationsspridning, genom att till exempel jobba tillsammans med myndigheter eller andra organ och hjälpa till på det sättet. Och jag tror att det är utav den anledningen som man i Finland under pandemin klassade influencers som att de hade en samhällsviktig funktion, för att de kunde hjälpa till att sprida restriktioner och andra information, annan information. Och jag tycker det är en jätteintressant utveckling som man, jag förstår såklart att det kan vara skrämmande också liksom att influencers ska involvera sig i det politiska spelet kanske. Men jag tror framförallt att man ska se det som en jättestor möjlighet. Det finns ju ett väldigt stort intresse till exempel bland unga. Det är väldigt många som är väldigt intresserade av samhällsfrågor, som har otroligt mycket bra tankar och som vill engagera sig, men som inte konsumerar traditionella medier på samma sätt som den äldre generationen gör till exempel. Och då blir det lite som att de blir utanför diskussionen. Alltså när de är inte involverade. Det finns som ett digitalt utanförskap som drabbar dem, trots att de är digitala i den allra högsta utsträckningen. Det tycker jag är intressant.
Är det här en viktig puck som gör att du nu 10 år senare fortsätter att gasa på? Liksom?
Definitivt. Tack vare att jag har jobbat som influencer så länge så har jag mött väldigt mycket människor som befinner sig i olika samhällsskikt och som befinner sig i olika delar av världen, men också som befinner sig, alltså som tillhör olika minoriteter. Jag får träffa människor som jag aldrig skulle ha fått träffa i annat fall. Och tack vare det så har jag också insett att det finns, alltså det finns ett behov av att vi som privata personer lyfter mycket problem och typ påverkar och opinionsbildar politiker och företag, till exempel som nu när jag har slutat att marknadsföra fast fashion. Jag har
berätta lite grann om det där. Det är jättemånga till mig också som har skrivit att de tycker det är fantastiskt att du har gjort det här. Men berätta lite grann för alla de som inte vet vad det är.
Jag slog ihop mig med en tjej som heter Johanna Leijman som sitter i klimatrådet bland annat och som är jätteduktig på alla hållbarhetsfrågor. Och vi tog tillsammans fram en lista med hållbarhetskriterier. Så att när ett företag som jobbar med mode kontaktar mig så säger jag så här: jo, jag jobbar jättegärna med er. Om ni kan uppfylla den här listan med mina 10 krav eller hållbarhetskriterier. Och då är det allt från att jag vill att de ska kunna berätta hur mycket utsläpp som deras företag släpper ut och om de har en plan för att de ska släppa ut mindre koldioxidutsläpp. Jag vill också att de ska ha undertecknat det här avtalet i Bangladesh ifall det är så att de tillverkar sina kläder i Bangladesh, och att de som tillverkar kläderna också har möjlighet att, ifall de vet om ifall deras anställda i fabrikerna har vad de har för lön och ifall de har möjlighet att bli fackligt anslutna etc.
Är det många som tillverkar i Bangladesh eller?
Ja, väldigt många.
Och det är jätteproblem där.
Ja, det var bland annat en väldigt stor olycka för ett par år sedan där det var ett stort varuhus eller en stor fabrik som brakade samman för att det var för dålig säkerhet helt enkelt. Och det är ju väldigt, väldigt få som ens tjänar en levnadslön. Alltså de tjänar så otroligt lite pengar. Och att göra en sån här lista med hållbarhetskriterier, det är ju att det sänder ju både en signal till de som följer mig att ställa krav på vart man köper sina kläder, men det sänder också en signal till andra influencers i branschen som kan använda sig av samma lista som jag har satt ihop eller som kan göra en egen lista med sina kriterier. Och framförallt så sänder signal till modebranschen. Det finns många företag som har hört av sig till mig som säger så här: Therese, vi ska vara första klädföretaget som du ska jobba med. Det här kommer vi har det här som liksom högsta prio att vi ska nå de här olika kriterierna. Så på så sätt så tänker jag att det är roligt med att jobba mer ansvarstagande.
Och vad är det så här, som konsument då? Vad är det man ska tänka på? För att nu pratar du om saker man ska göra som influencer. och vad man kan göra och skicka till dem och sådär. Men vad tycker du man ska kolla på som konsument så att man inte är med och stödjer allt det här utan att ens veta om det? Man går bara in och shoppar och sen så kommer det hem ett paket och sen...
Ja, framför allt så finns det en sak som alla, oavsett vem du frågar, kommer vara överens om, och det är att det absolut bästa man kan göra är att handla begagnat. Och använda kläderna som redan hänger i garderoben, för att vi alla har för mycket kläder som redan hänger i garderoben. Men sen är inte jag en hållbarhetsexpert som vet exakt vart du faktiskt ska handla. Som sagt så har inte jag hittat något företag ännu som lever upp till alla de här hållbarhetskriterierna. Så, och det är en djungel, det är ju det som också är så himla svårt. Man vet inte riktigt hur man ska orientera sig, för det finns också... I den här branschen så är det ett jättestort problem med greenwashing till exempel. Att man tänker att, oh, men kolla, här har det här företaget släppt en kollektion som är gjord av återvunna PET-flaskor. Toppen. Men så skickas de från andra sidan jorden och de kan vara färgade på ett sätt som inte är särskilt bra för klimatet. Och då kanske det plagget i själva verket blev sämre ur miljöhänseende än ett annat plagg. Så det är jätteklurigt.
Har du något ställe du brukar handla kläder på?
Framför allt, idag så har jag en kapselgarderob kallas det. Så att jag har liksom bara, hela min garderob består bara av 50 plagg. Och alla de här 50 plaggen passar ihop. Så att jag har valt att göra, liksom bygga en garderob som består av bara 3 stycken färger. Alla mina kläder är vita, svarta eller beige. Så att alla byxor passar ihop med alla överdelar. Och alla kjolar passar ihop med alla tröjor. Och skulle jag vara i behov av en ny tröja, men då är det bara för att en tröja har gått sönder eller blivit förstörd utav något, på något
så
sätt.
Du har 50 plagg?
Ja, exakt. Plus strumpor och underkläder. Men jag är också totalt ointresserad utav mode, så det är det värsta jag vet. Jag hade gärna varit en sån person som typ Steve Jobs och sånt där, som bara har på sig samma sak varje dag.
Ja. För du känns ju verkligen tvärtom den här klassiska influensen som visar upp alla sina nya väskor och det är nya resmål konstant hela tiden. Och det är så här, som väldigt klassiskt för en influencer säkert över hela världen.
Ja.
Gå på mingel, visar upp vilka den träffar, visar upp alltså, en väldigt stor och ytlig värld.
Ja, och jag tycker att det är väldigt intressant. Alltså ifall man tittar på det ur ett globalt perspektiv så... Ifall man kollar på de största influencersna i olika länder så är det väldigt få influencers som är veganer och som inte flyger och som inte jobbar med mode och sådär. Och jag tycker det säger mycket om Sverige. Vi ligger verkligen i framkant och det finns ett stort intresse och det finns många som blir inspirerade. Jag har ju tagit de här besluten för att jag har blivit påverkad av de som följer mig. För att jag har känt mycket påtryckningar och läst deras kloka tankar. Så jag tycker att det är häftigt. Med Sverige, att vi är på väg framåt, även om det går långsamt.
Men nu hoppar in på de sista frågorna. Då går vi in på den här frågan. Det är lite lyssnarfrågor. Mycket av lyssnarfrågorna har vi redan betat av, så att vi hade typ 15 stycken. Vi har redan pratat om dem än, så jag kommer ta de sakerna vi inte har pratat om. Vi hoppar in på den här. Sverige är ju ett väldigt PK-samhälle. Tänker du mycket på att inte säga fel? Även om du tycker något. Känner du att du alltid kan säga det du tycker? Eller bromsar du dig själv för att inte hamna i något drev eller
provocera? Alltså eller jag har provocera? Ju inga kontroversiella åsikter riktigt. Så jag känner inte att jag är begränsad av ett PK-samhälle, nej.
Hur menar du med att du inte har massa kontroversiella åsikter? Du har ju... Tappa djurfrågan är kontroversiell jämfört med typ 96% av allt annat.
Men tror du det? Jag tror att de flesta är överens om att det inte tillhör ett svenskt eller modernt samhälle och föda upp djur som man använder som päls till exempel. Jag tror att de flesta vill att djuren som vi äter ska ha haft ett bra liv och sådär. Men jag tänker bara så här, att jag vet inte vad den här personen själv skulle känna. Att man inte får säga. Jag har liksom ingenting som jag känner att jag skulle vilja säga som jag inte får säga.
Du känner i alla fall att du säger det du tycker och tänker.
Ja.
Ja. Vad har du för tips för att hitta sin grej i livet?
Testa. Testa, testa, testa. Jag tror framförallt att det är det som gör att jag idag äntligen vid 35 års ålder känner att så här fan, nu mår jag så sjukt bra. Jag har aldrig mått så här bra i hela mitt liv. Jag tror att det är för att jag har testat många olika yrken. Jag har testat att leva som en extrovert person, trots att jag är en introvert person. Jag har testat olika typer av förhållanden. Jag har testat olika vänner. Jag testar mycket, och jag tror att då hittar man till slut fram till vad som passar. För testar man inte, då är det ju omöjligt att veta.
Ja du, Therese, jag tycker det var ett magiskt avsnitt. Jättebra. Och ja.
Jag är jätteglad över att jag fick prata med dig. Det var jättekul.
Vad har du för planer på gång nu, framåt?
Jag har skrivit en serie för Discovery som kommer att visas på Discovery Plus, som är en dramakomediserie som kommer att släppas i höst. Jag håller på och skriver en bok som kommer att släppas nu i sommar, exklusivt som ljudbok hos BookBeat.
Vad är det för bok?
Den kommer handla lite grann om... Det är liksom inte en biografi eller en bok som har ett särskilt tema som mina tidigare böcker som handlade om psykisk ohälsa och erfarenheter utav det och veganism. Utan den här boken kommer handla mer om tankar och reflektioner och insikter och lärdomar genom livet ungefär. Jag har faktiskt inte skrivit klart boken. Så den är fortfarande in the making, och därför så kan jag inte ge en bättre beskrivning än så. Men det är väldigt
spännande.
Roligt. Ja, jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt att skriva. För jag är ju en sån här människa som lyssnar på flera böcker i veckan. Alltså jag lyssnar på så mycket ljudböcker, Alex. Så att få skriva själv är väldigt kul. Och jag vill bara göra mer såna grejer som känns kul.
Och jättespännande. Det ska bli jättespännande att läsa den.
Jag har lyssnat på din bok igen. Jag har lyssnat på den direkt när den kom, men så lyssnade på den igen nu som research inför min egen bok.
Jaha.
Och jag tyckte det var ett så himla bra råd där i som jag har gett till Anders. Jag har inte sagt att det var från din bok.
Jag
tog det själv.
Det här är från min nya bok, Anders. Som du borde läsa.
Ja, men det är sant.
Det är inte jag som har kommit på någonting i den där boken heller egentligen. Nej. Det är något som jag har hört från någon annan och något som jag har hört från något. Okay. Allt är
taget. Jag tyckte det var så himla bra, för att ibland så kan Anders, min sambo, han är precis som de allra flesta. Ibland så vet man inte exakt vart man vill. Alltså det är det. Många tror ju att alla människor bara... För det är många som skriver det till mig nämligen, att så här, jag har precis slutat gymnasiet. Hur får man reda på vad man vill göra? Vad vill jag göra? De flesta vet inte vad de vill göra. Man kanske vet vad man vill göra idag, men det är väldigt få människor som så här, när de är i gymnasiet, bara, jag ska bli läkare, och så vill man det hela livet. Men däremot så tror alla att alla andra vet hela tiden. Så i alla fall, du hade skrivit då en övning i boken om att man ska skriva som en önskelista på 100 saker som man vill ha.
Mm.
Och då är allt från så här, ja, men jag vill ha den här, ett stort vackert hus, eller jag vill ha en hund, till, ja, men jag vill ha med hälsan i behåll. Så man bara skriver ner 100 stycken grejer, och det har jag bett Anders att göra. Så ska han ge mig en lista. Och så ska jag skriva en sån lista också. Och så ska vi se ifall de matchar varandra och ifall vi kan hjälpa varandra och uppnå allting som vi vill ha i livet.
Ja, ah, kul. Ja, den är helt magisk den där.
För ibland är det så lätt, förlåt att jag avbryter, det är så lätt att man fastnar i det här hamsterhjulet som vi var inne på. Att man bara jobbar och så glömmer man bort varför man ens jobbar. För att man jobbar och så får man pengar och så gör man av med de pengarna, så man måste jobba igen. Och så köper man de här fina grejerna och man, ja, men som jag har alltid velat ha en Tesla. Nu har jag den Teslan. Och sen då? Vad ska jag nu då? Alltså, jag fortsätter jobba för att köpa nästa grej, så kan vi inte ha det.
Nej. Det är så lätt att man hamnar i det där.
Ja. Så att den här önskelistan, det ska ju inte bara vara massor med olika bilar då, utan andra saker också.
Nej, men det blir... Jag hörde den där av, som jag sa förut, så allt som står i den boken är faktiskt saker som jag har lyssnat på i podden och pratat med folk om. Jag har tagit ut liksom som det bästa jag har hört. Och det där hörde jag Mikael Arndt då, som är väldigt duktig, coachar folk och så inom försäljning och så här. Men då tar man fram den här, den är ju dock omdöpt, det har jag gjort. Framgångstavlan kallar den. Ganska tydligt namn. Och det man gör är att man tar fram 100 saker som du säger. 100 saker av det man vill ha. Ofta är det rätt knepigt. När jag har skrivit den där, jag gör den en gång per år. Liksom. Lite grann så, vad är det? Så här. Vad ska man någonstans? Så. Och då gör man det 100 gånger per år. Och då kan man också åka som Anton Granlund, som också varit med, pratar om en framgångskickoff. Det heter något annat, men man kan döpa ett framgångskickoff. Och kan man göra de här övningarna i typ 1-2 dagar någonstans själv bara. Och skriva ner allting. Och ofta kan det vara rätt knepigt. När man är på 50 typ, så är det så här. Ska jag komma på 50 till? Men sen om man kollar på efteråt vad det var som var de viktigaste, för man kommer ju väljer ut sen vad som är viktigast, så är det ofta kanske de 50 senaste, för då börjar man direkt bara tänka på vad det är som är viktigt. Så att det är verkligen viktigt att skriva de här 100 och inte skriva så här, nej men jag kom på 34, vi kör 34. Nej, skriv 100. Minst 100. Ska det vara.
Ah.
Och sen tar man ut de 10 viktigaste av dem som man kan göra som stjärnmål, tror jag står i boken, eller precis. Man kan kalla det. De tio viktigaste av de 100, vilka är det? De skriver du en halv A4 varför de är så viktiga. Och en halv A4 hur du ska uppnå dem.
Mm-hmm.
Och är det så att man inte vet varför och kan skriva om det tydligt. Varför, alltså det är så här, mitt liv som jag har nu, mitt begränsade liv, varför ska jag lägga så otroligt mycket fokus på just det här? Då måste man kunna skriva ett gäng rader varför, annars så ska man inte ens göra det.
All right.
Och sen så ska det vara hur jag ska uppnå det. Och sen skriver man det på de här 10. Sen kan man göra om den till en framgångstavla eller moodboard eller vad det nu är som också. Det här är The Secret Tank också som har funnits i jättemånga år. Men det här är inte en utvecklad variant av den. Men då gör man, klipper man ut det ur tidningar eller man tar bilder på nätet. Man fotar det man vill ha, eller vad det nu än är, så gör man en liksom, har den på mobilen, har den på köket när man vaknar, en tavla, eller har det på datorn som man ser det varje dag. Säger man om en sån varje år.
Ja, jag tror det är skitsmart.
Mm.
Det funkar för dig.
Ja, men det är lätt att man hamnar på fel väg annars. Vad är det som gör att jag springer nu någonstans, men vad är det som gör att jag springer åt rätt håll? Och det är bra i alla fall att veta om varför man gör det man gör.
Ja,
bra grej.
Ja, jättebra. Så det ska jag skriva i min bok. Om jag ska dräppa om det igen.
Ta vad kan den heta då?
Ja, jag får Therese,
supertavlan av Therese.
Therese
supertavla.
Stackars ja, Mikael bara... Arndt. Vi får skända det hans råd.
Ja, men han kom med hela den där grejen. För han ger den till alla de man coachar. Du skriver ner 100 saker, välj ut de 10 viktigaste. Ta varför, du tar hur och sen gör om det till bilder. Du kollar på varje dag så att allt är egentligen så här. Mm. Och men The Secret som sagt, som är en av de största grejerna i hela världen. De använder sig av liknande sak. De har ju typ så här, men ta 10 saker så gör om dem till bilder. Så kollar du på dem varje dag. Så att det här är ju en lite utvecklad variant. Om hur ska jag hitta de 10 sakerna? Ja, men då gör du så här, skriver 100 och så.
Mm.
Magiskt det jag sa med. Jag tycker det var som sagt ett sjukt bra avsnitt. Jättetrevligt att prata med dig. Och för min del har det också känts väldigt, väldigt meningsfullt. Och väldigt så här kul. Jag ser fram emot att läsa din bok.
Tack snälla, det har varit jättekul att få prata med dig också.
Och vill man följa Therese så är det framförallt... Nej, men YouTube finns det ju på enorm där. Där får man veta ännu mer om ditt liv. Och Instagram.
Ja.
Typ det va?
Typ det.
Stort, stort tack att du kom hit, Therese Lindgren.
Tack, Alexander Pärleros.
Fram Gangspotten with Alexander Pärleros.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.